Det är intressant att se att den här skolan, den har, skulle jag vilja säga, väldigt få deltagare. Därför att inte många människor är beredda att gå i Guds skola. Det är många som tror att alla de problem som finns i världen, de löser man genom utbildning. Och utbildning är bra om den leder till någonting vettigt, men det gör den inte alltid. Men Gud har som sagt varit en skola, och det är få deltagare, och det är väldigt få som tar examen i den skolan. Och då undrar ni, vad är det här för skola som Gud då har? Och titeln för min predikan idag, det är I förkrosselsens skola. Att vara förkrossad. Alltså i förkrosselsens skola. Jag vet inte, när jag växte upp så var jag egentligen ingen person som man skulle precis kallat för en bokmal. Alltså en person som läser mycket. Läste en del, det gjorde jag, men inte speciellt mycket. Utan det är någonting som har skett på senare tid. Jag läser allt mer. Kanske läser för mycket. Men, och vi har våra favoritläsningar. Och vad är som... Det viktigaste är ju egentligen att vi läser Bibeln. Liksom bara rakt av. Helst inte människors åsikter om Bibeln. Vilket är okej. Okay. Läsa kommentarer och böcker och så vidare. De kan vara bra, de behöver inte vara bra. Och så vidare. Men Bibeln har en prioritering. Men någonting som jag också tycker om att läsa, det är biografier. Och biografier är alltså någonting som handlar om en person som då har gjort någonting, deras liv liksom, deras uppväxt, deras utbildning, deras jobb, deras tjänst och så vidare. Och jag tycker om det. Jag tycker om att studera en person liksom. Hur använder Gud den här personen i sin livsstil? Hur kom de till tro? Hur såg de på sina liv? Och så vidare. Och en man som jag snubblade över här om, ja, häromdagen eller nyligen, det var en engelsman som heter Alan Redpath. Och jag vet inte om ni känner till honom. Han är i alla fall tillräckligt känd för att Wikipedia ska ha en liten blänkare om honom. Han var född 1907 och han dog 1989. Han var en brittisk evangelist och bibellärare, men mest känd var han förmodligen för att han var pastor för Moody Bible Church i Chicago i 10 år, mellan 1953 och 1962. Och då brukar jag också läsa om de här människorna, vilka deras mest kända citat är, alltså eller man citerar dem, alltså vad de har sagt. Och då såg jag Alan Redpath, han sa så här att när Gud vill göra något omöjligt så tar han en omöjlig person och krossar honom. Det var hans mest kända uttalande. När Gud vill göra något omöjligt så tar han en omöjlig person och krossar honom. Och jag tänkte på det. Bibeln är full av sådana exempel. Kyrkohistorien är full av sådana exempel. Och vi skulle också kunna säga att vår omgivning är full av sådana exempel. Vi kan bara gå till varandras liv och titta på det. Och i andra Korinthierbrevet, vi behöver inte läsa det, men 12 kapitel, 9 versen, då skriver Paulus att min nåd är, eller Gud säger till Paulus rättare sagt, min nåd är dig tillräcklig och i svagheten blir du stark. Ni vet alla vad en krycka är, det är någonting som man stödjer sig på. Och i den här världen så har vi en massa kryckor. Det är olika saker som vi förlitar oss på. Personligheter, talanger, gåvor, utbildningar, förmågor, kontakter. Vi kan göra listan väldigt, väldigt lång. Det är olika saker som vi förlitar oss på istället för Gud. Och vi kan säga att de är på något sätt en krycka. Och det hemskaste som jag kan tänka mig, det är att man... En legist går och sparkar undan kryckan för en gammal person. Alltså det är en sån här mardröm som man säger. Liksom. Jag vet att sådana saker sker. Gud gör det, men han gör det kärleksfullt. Han sparkar undan kryckorna för oss. Liksom, för vi stöder oss på olika saker som egentligen inte är det som Gud vill att vi ska stödja oss på. För vad är det han vill att vi stödjer oss på? Jo, honom själv. Och jag tänkte just på det här i skriften. Och vi skulle kunna ta så många exempel på det här. Människor som har gått i förkrosselsens skola. Men det var en man som jag tänkte på mer än någon annan just idag. Och det är David, kung David. Och jag tänkte vi skulle följa hans liv här genom ett antal punkter och bibelversar. Och vi kan slå upp första Samuelsboken kapitel 15. Första Samuelsboken 15 och vers 26. Här börjar historien om Davids skolgång i förkrosselsens skola. 15:26. Och här talas det inte om David utan en annan man, nämligen Saul. Och vi vet att Saul var den första kungen i Israel. Han var huvudet längre än alla andra. Han såg väldigt bra ut. Folket sa, honom ska vi ha. Därför att de tyckte liksom att rent mänskligt sett så var ju Saul liksom den som skulle leda dem. Men det var inte riktigt Guds plan. Det var folkets val. Gud hade ett annat val. Därför att Gud ser till hjärtat. Han ser inte till det naturliga. Om det finns naturliga förmågor och talanger så är det Gud som har gett dem i vilket fall. Men det står om Saul här att han gjorde visserligen ganska bra grejer i början. Men det dröjde inte länge förrän han visade sin rätta sida. Han började att göra felaktiga beslut, ogudaktiga beslut. Och han gled längre och längre bort från Gud. Och det slutade med att han tog och gjorde någonting som bara prästerna i Israel fick göra. Nämligen offra ett offer. Och det var liksom droppen. Därför att där säger Gud att du har gått så långt i din upproriskhet att jag kommer att sätta in någon annan. Och vi har profeten Samuel här som nu talar till Saul med Guds ord. Och han säger så här i vers 26, första Samuelsboken 15:26. Samuel sade till Saul, jag vill inte vända tillbaka med dig för du har förkastat Herrens ord. Lyssna, det är Saul som förkastar Herrens ord, det är inte Herren som förkastar honom. Och Herren har också förkastat dig, inte som person, men därför att han vill inte vandra med honom. Han har liksom gått sin egen väg. Och Herren har också förkastat, så att du inte längre kan vara kung över Israel. Står det inte att du kan inte längre vara en troende, du kan inte längre vara en människa. Står bara att du kan inte längre vara kung över Israel. Och ska se här. Vi läser vidare där. När Samuel vände sig om för att gå tog han tag i hörnet på Sauls mantel och den slet sönder. Samuel sa till honom, Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett åt en annan som är bättre än dig. Den härlige Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och här ser vi då att Gud förkastar Sauls tjänst. Därför att han har förkastat hans ord. Och Gud säger att han har funnit någon annan som han ska använda istället. Och här är det väldigt intressant. Därför att nu börjar han den här letandet, inte nu från Guds sida. Gud vet naturligtvis vad som händer. Och vi kan läsa här i kapitel 16 och vers 12. Så har vi en liten beskrivning av en annan person, nämligen David, som vi då ska tala om idag. Vers 12. Så här såg han ut. Isai, det vill säga Davids far, sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad och hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sade Herren, ty han är det. Om vi bara backar lite grann i tiden här. Gud hade gett Samuel en indikation på att den här personen som Gud ville använda fanns hos Isai. Och han gick dit. Han hade åtta stycken bröder. Stor familj. Det var åtta stycken. Och han undrade då givetvis vilken. Så pappan hade naturligtvis kanske någon favorit och den äldste sonen kanske eventuellt. Jag vet inte liksom vad som var praxis här och så vidare. Och allihopa gick framför honom. Och Gud sa till honom varenda gång, det är inte han, det är inte han, det är inte han. 7 gånger, förlåt mig. Men han sa, finns det inte någon annan? Har jag inte hört rätt från Gud? Ska inte den här mannen, Israels framtida kung, finnas här i ditt hus? Jo, säger han, det finns en till. Och det var då David, det var honom vi läste om, den här rödkindade killen som såg ut som, alltså han var en tonåring och han var liksom egentligen inte en fullvuxen man riktigt ännu. Och Herren sa vi då till Samuel där som vi läste i vers 12, han är det. Och läs nu med mig vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Och han hade alltså ett horn som han hade olja i. Och olja är en bild av den helige ande. I gamla testamentets tid så smorde man människor med olja. Och det var 3 olika ämbeten som smordes. Det var kungen, det var profeten och det var prästerna. Och de som så att säga skulle vara smorda. Och det betyder helt enkelt bara att de blir avskilda. Det är inget magiskt. Du vet, när man reser till Israel så kan man köpa sådana här liksom magiska oljor. Och det finns liksom grejer liksom sådär. Ja, någon har rört vid det och jag vet inte allt vad det är. Sådana här kommersiella grejer. Och det finns säkert någon särskild helig olja också som man kan skicka efter. Men det som är poängen här är att smörjelsen var att man avskilde någon för ett ämbete och för ett arbete som skulle utföras i Guds rike. Så vad gör han? Jo, han tar och smörjer honom. Och det här är första punkten som jag har idag, nämligen att det här är inskrivningen till förkrosselsens skola. Därför att Gud hade utvalt honom, Gud skulle använda honom. Han hade sagt till Samuel, gå till Isais hus, se bland de här sönerna om det inte finns en man där som är den här mannen. Alla de här hade passerat inför honom, de 7 äldre bröderna. Men det var den 8:e brodern, han som var ute bland fåren, den lilla herdepojken, tonåringen David. Det var han som han hade utvalt till att bli konung i Israel. Och jag älskar det här liksom, han bara tog sitt horn. Han gör ingen affär av det. Han bara skruvar av korken. Han smörjer honom. Sen åker han tillbaka till Rama. Det var hans plats där han hade sin profetskola. Han fortsatte att studera. Och David liksom, jaha, han gick tillbaka och vallade fåren. Jag menar, det var liksom ingen, han gjorde ingen affär av det. Och jag älskar det här. När Gud har talat. När Gud har smort en människa. När Gud har kallat någon. Då behöver vi inte bekymra oss. Nu är det Guds business därefter. Det är han som gör det. Och även om han gick tillbaks där. Vi vet inte när Gud agerar i tiden. Vi vet inte liksom, är det imorgon? Är det om ett år? Eller om 10 år? Han var smord. Nu var han avskild till Gud. Samuel hade hört Guds röst. Han hade gått dit och gjort vad han skulle. David hade blivit smord. Alla visste vad det innebar. Alla gick tillbaka och gjorde det de brukar göra. Och jag tänkte på det här att parallellt med att Samuel smorde David så ser vi i vers 14 att någonting händer. Men Herrens ande vek från Saul och en ond ande från Herren plågade honom. Så vi ser här att liksom Saul i sin olydnad gick så långt att det var en annan ande som tog över hans liv med Herrens tillåtelse. Så parallellt med att David blir smord och Gud börjar att utrusta honom, han är inskriven i hans skola, så ser vi också att Saul går åt andra hållet. Så det är liksom en verklig skillnad mellan dem. Vi kan slå upp i Nya Testamentet i Lukas 4 så har vi en intressant ett intressant skriftställe. Det är Jesus som står i en synagoga. Verserna 18 och 19, Lukas 4. Jesus står i en synagoga. Och han har en bokrulle eller en papyrusrulle. Och han öppnar den här. Och han läser i den. Och tänker själva liksom. Universums Gud har skrivit skriften. Han har talat om att det ska komma en frälsare in i världen. Här sitter ett gäng med bibelsprängda människor. Och lyssnar till Jesus i synagogan. Och vad är det han läser? Jo, han läser om sig själv. Alltså det vill säga, han läser en profetia som är uppfylld genom honom. Alltså vilken fantastisk tid att leva i. Att sitta där och läsa från Jesaja. Aha, det är han. Och så här säger han. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet. Och att predika ett nådens år från Herren. Så här ser vi att Jesus, sonen, har blivit avskild av Gud Fadern för ett uppdrag. Det vill säga att komma in i den här världen och göra allt det som det står här. Så han har en smörjelse. Det vill säga han har en utrustning. För när du är smord, då är du avskild, då är du också utrustad. Och jag tänker på det här väldigt mycket. Vi behöver inte läsa det just nu. Men i första Johannes kapitel 2. Första Johannes kapitel 2. Verserna 20 och 27. Så står det i båda de verserna. Att ni, det vill säga alla troende. I nya förbundets tid. Har en smörjelse. Och ni vet själva vad det innebär. Det innebär att när vi blir troende. Så flyttar den heliga ande in i oss. Och han är vår smörjelse. Det betyder att när jag får anden som ett sigill på att jag är frälst. Då är det inte frågan om jag har en kallelse. Då är frågan, vad är min kallelse? Och det är det jag vill komma till också i det här sammanhanget. Att när vi tittar på, när jag läser de här biografierna. Jag läste om den här Alan Redpath som gjorde det här uttalandet. Som vi sa här, att när Gud gör något omöjligt så tar han en omöjlig person och krossar honom. När han sa det så kan jag tänka mig att han tänkte detta om sig själv. När man gör sådana uttalanden så man har själv erfarit det här. Och jag tänker väldigt mycket på det här när man läser ordet kallelse. Ni vet, vi behöver inte gå tillbaka mer än kanske en generation. Så kunde folk tala om i termer som att någon hade ett lärarkall. Och att någon hade ett kall till att vara sjuksköterska. Man såg det som en kallelse. Man såg det som något mera än att bara vara, att ha ett jobb och en utbildning och en lön. Så att man får mat på bordet. Liksom var en kallelse. Det var någonting man upplevde var nästan, alltså det här var någonting som vanliga människor talade om. Ja, de har ett lärarkall, de har ett kallelse då till inom sjukvården liksom. Man såg det som något speciellt liksom. Och men just detta att läsa om människor, att man upplever att man fick en kallelse. Någonstans talar Gud. Kanske när jag sitter i söndagsskolan, kanske när jag är med på ett möte, kanske i ett samtal med någon, kanske när jag är i en svår situation, kanske när jag går igenom en prövning, kanske när jag deltar i en konferens. Någonstans talar Gud till mig. Han lägger någonting på mitt hjärta. Det är min kallelse. Människor har ofta den här tanken att det är bara pastorer som blir kallade. Det är bara missionärer som blir kallade. Absolut inte. Alla har en smörjelse. Alla är avskilda till Gud. Alla vill Gud använda. Frågan är bara vad den är. Och i det ögonblick David blev smord av Samuel, då var han inskriven i Guds skola, förkrosselsens skola. För Gud kan inte använda oss utan att vi blir förkrossade till ett mått. Och jag vet att det är inget populärt, det är ingen populär predikan, men den är realistisk.
Ibland säger man, nej, du ska bara, när du är frälst och är Guds barn, då ska du bara kräva saker av Gud hela tiden. Och han ska bara vräka i, vad heter det, välsignelser över dig. Och är det så att du inte får de välsignelserna, då har du inte tillräckligt med mycket tro. Jag kan säga att det blir ett bakslag som heter duga när man sitter under den undervisningen. Det är bättre, som pastor Challe brukar säga, att vi lär oss att lida väl. Därför att lidandet är en del av det här livet för alla människor. Men lidandet är också en del av den kristnes liv. Därför att Gud gör sitt verk i oss. Vi lever i en värld som är främmande för oss. Vi är pilgrimer. Vi är liksom människor som vandrar genom en främmande värld. Vi tillhör inte ens denna värld. Filipperbrevet 3:20. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Så han blev inskriven i förkrosselsens skola när han blev smord av Samuel. Det skulle ta en lång tid innan han nådde kungaämbetet så att han blev insatt i det. Men allt där innan var förberedelse. Och under förberedelse använde Gud oss också. Så Gud har någonting på gång, men han vill också att vi naturligtvis blir använda hela tiden. Så när jag blir frälst, så är jag avskild till Gud. Jag har fått en kallelse på mitt liv. Och jag tänkte på, det var det första inskrivna. Det andra är innehållet i förkrosselsens skola. Nu blev han inskriven. Vad är innehållet? Ja, det är en massa detaljer som Gud använder för att forma oss till att bli lika honom eller hans son i Romarbrevet 8, 29 och 30. Och vi ska läsa vidare nu om David. Vi kan återvända till Gamla testamentet och Första Samuelsboken. Kapitel 17. Jag kan inte läsa hela kapitlet, men det handlar om David och Goliat. Ni kan historien, vad som händer. Goliat utmanar Israel och säger att istället för att vi strider här allihopa och massa liv blir spilda, så har vi en man här som heter Goliat. Han kan ni möta, en av er. Välj ut en man som kommer och möter honom. Den som vinner i den striden blir också segrare i det här kriget. Och den här mannen var inte vilken man som helst. Han var enorm. Det är inte för intet som vi använder uttrycket att han är en Goliat eller så vidare. Liksom. Det kommer ju därifrån. Han var enorm. Fullständigt enorm. Jag vet inte hur stor någon sådan människa kan vara. I Guinness rekordbok så finns det en man som var 2,72. Och tydligen så var den här Goliat ytterligare lite längre än större än den här mannen. Så han var helt fullständigt enorm. Vem skulle möta honom? Saul? Kanske. Han var ju huvudet längre än alla andra. Han kanske är lämplig. Han ville inte. Ingen av Davids bröder, ingen av krigarna i Israel, inte ens Abner som var överbefälhavare. Ingen vågade gå upp emot Goliat. Men David säger, jag skulle vilja ta hand om honom. 17 år, rödkindad. Ännu inte en fullvuxen man riktigt. Men de skrattade åt honom. De sa åt honom. Liksom, kom igen nu. Men alltså, det är inget problem. Den här mannen här, Goliat, han står och smädar Israels Gud. Jag tror på Israels Gud. Jag tror att Israels Gud är med mig. Jag har varit en herde. Jag har slagit som en lejon och björnar med Guds kraft. Skulle inte jag klara av den här hedningen som står och smädar Israels Guds namn? Eller Israels Guds namn. Okej då, så till slut så får han gå upp emot honom. Man kan inte ens ta på sig Sauls utrustning därför att han är för stor för honom. Han bara släpar på sig. Jag klarar det. Han tar en påse med 5 släta stenar och en slunga på det här sättet. Och han går upp emot Goliat och han får in en välriktad sten i pannan och den går in ända in i huvudet på honom. Han faller pladask. Han går fram, hugger huvudet av honom och tar med sig huvudet till Saul och säger att jobbet är klart. Gissa vad? Alla blev otroligt imponerade av denna kille. Vem är han? Detta mod, denna förmåga att strida, allting. Du har räddat nationen från att bli slavar under filisterna. Den här mannen vill vi ha som kung. Och vad händer då? Jo, i kapitel 18, vers 7, så ser vi här att kvinnorna sjunger och dansade och sade: Saul har slagit sina 1000 och David sina 10 000. Där var droppen för Saul. Skulle den här pojkvasken få 10 gånger mera beröm av landets kvinnor som var ute och sjöng och dansade på gatorna efter den här segern än vad jag har fått av en sjuka. Nu var detta fött i hans hjärta. Och Sauls vrede upptänds. Och Guds process börjar. Gud använder Saul att krossa David. I vers 10 så ser vi här hur det står om Saul. Dagen därpå kommer någon ande över från Gud över Saul. Han bar sig åt som en galning in i sitt hus medan David spelade. Och han dagligen brukade, som han dagligen brukade göra, Saul hade sitt spjut i handen. Jag måste bara kort förklara att efter det här så tog Saul David till sitt palats. Så David fanns nu hos honom. Men när han hörde det här, att David fick mera beröm av folket än vad han själv fick, då föddes den här ilskan och avundsjukan i hans hjärta. Och det står att han betedde sig som en galning. Har ni någon gång varit arga eller avundsjuka på någon? Jag träffade en man här för några veckor sedan när vi evangeliserade. Och han var lite sur på mig, för han sa att menar du att Gud skulle ta emot mördare och tjuvar och allt annat i himmelen där liksom bara för att de har bett om förlåtelse? Så ja, det är faktiskt så. Men det är fel. Ja, men jag sa, har du aldrig någon gång så här blivit arg på någon? Tänkt liksom att, tänk om jag skulle liksom bara, liksom. Eller har du aldrig liksom längtat efter någonting som inte är ditt och tänkt om, ingen ser, om jag skulle komma undan med det, skulle jag liksom kunna göra det då? Nej, det hade han absolut aldrig gjort. Så han var ju uppenbarligen fullkomlig. Och han är väl den enda då. Men jag menar, liksom, du vet, när vi vill ha någonting och vi inte kan få det och vi är drivna av det, då blir vi desperata. Och han ville ha sitt kungarike. Han visste att Gud hade tagit det ifrån honom på grund av att han hade förkastat Guds ord. Han hade lyssnat till Samuels röst. Han visste att David var den här, att han hade blivit smord. Han visste att han hade dödat Goliat. Han visste att folket var på hans sida. Vad skulle han göra? Han var desperat. Han betedde sig som en galning. Och ett inbördeskrig rasade i Sauls hjärta, kan man säga. Och i vers 10 står det att han var så som en galning. Och sen om vi tittar i vers 12 så ser vi här att Saul var rädd för David eftersom Herren var med David. Men han hade vikit från Saul. Vers 15 säger samma sak. När Saul såg att han lyckades så väl blev han rädd för honom. Den här världen blir rädd för Guds folk när de ser att vi blir välsignade av honom. Och i vers 13 så ser vi hur han skickar bort honom för att bli dödad i strid. Därför skickade Saul bort honom och gav honom befälet över 1000 man. Och han drog ut och kom tillbaka framför sin trupp. Så han hoppades liksom att om han får gå i spetsen för soldaterna på den absolut farligaste platsen så kanske han blir dödad. Och då är ju saken klar. Men det blev inte så. Det står istället att Herren var med honom och han blev stärkt i. Men lyssna nu vad det står i vers 22. Saul befallde sina tjänare att de i hemlighet skulle säga till David: kungen tycker om dig och alla hans tjänare älskar dig. Bli nu kungens svärson. Nu ville han gifta bort sin dotter till David. Och det kan ju tyckas lite märkligt då, eftersom om han nu inte gillar honom så skulle han väl inte. Men i sin desperation så hade han en plan. Och han började nu i hemlighet att smida planen. Har ni varit med om det någon gång? När människor börjar tala, tissla och tassla i bakgrunden. Liksom. Man vet att någonting är på gång. Det är en konspiration. Att konspirera, det betyder att andas tillsammans. Att andas tillsammans, det vill säga människor på en arbetsplats eller en skola eller någonstans i ett grannskap som normalt sett inte är överens med varandra. Men när de har någonting gemensamt, en gemensam fiende, då konspirerar de. Då andas de tillsammans. Då kommer de tillsammans och har en plan. Då glömmer de sina meningsskiljaktigheter. Och allt de är intresserade av, det är att se den här planen gå i lås. Och så var det nu. Nu försökte han i hemlighet att konspirera mot David med sin personal, med alla som fanns i huset. Och lite senare kommer vi se också hans egen son. Och han försöker nu med detta. Vi kan inte gå in på allt för mycket i detalj. Men i vers 25 så är det uppenbart att han hoppades att han skulle dödas. Och i vers 29 så står det att nu blev han ännu räddare. Då blev Saul ännu mer rädd för David. Och Saul blev Davids fiende för alltid. Nu var det liksom permanentat. Nu var han inte villig att ens bli tillrättavisad överhuvudtaget. Nu hade han ställt in kursen på att döda David till vilket pris som helst. Och ni vet hur fienden är. Satan vilar aldrig. Ondskan vilar aldrig. Det är en konstant konspiration som pågår i den här världen mot Guds folk och mot det som Gud vill göra i världen. Och i kapitel 19 här, vers 1, så ser vi också att nu talar Saul talade med sin son Jonathan med alla sina tjänare om att döda David. Men Saul och Jonathan hade David Sauls son Jonathan hade David mycket kär. Så han försökte att involvera till och med sin son nu i det här dödandet. Och vi ser hela tiden här hur han blir allt mer desperat. I verserna 9 och 10 så ser vi: men en ond ande från Herren kom över Saul när han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade. Då försökte Saul att med spjutet spetsa fast David vid väggen. Men David vek undan för Saul så att han stötte spjutet in i väggen. David flydde och kom undan samma natt. Nu var han tvungen att fly. Nu var Saul helt inställd på att ta koll på honom. Och det är intressant liksom, hur vi alltid vill rättfärdiga oss själva på något sätt. Men Gud har alltid en Saul i våra liv. Han för alltid in någon människa som genom lögner och attacker och så vidare vill på något sätt komma åt oss. Och David hade fått en kallelse av Gud. Han hade blivit avskild till att tjäna honom och bli kung i Israel. Han hade blivit smord av Samuel. Alla visste det. Frågan är bara, när skulle det ske? Hur skulle det ske? Men så var fallet. Och jag tänkte på när vi kommer till tro. Våra kallelser är lika olika och lika många som det finns troende. Det finns inte två människor. Det värsta vi kan göra är att titta på en annan person och jämföra oss med dem. Då blir vi genast felfokuserade i det vi gör. Det viktiga är att se att Gud har en unik kallelse. Han har svårt med. Det är inte frågan om han har gjort det. För det har han. Utan vad är det Gud vill göra? Det är det som jag ska ställa, den frågan jag ska ställa mig. Och lyssna nu vad David säger här i kapitel 20 och vers 3. Men David försäkrade med ed: din far vet mycket väl att du tycker om mig. Jag talar om Jonathan här. Därför tänker han: Jonathan ska inte få veta detta, för att han inte ska bli bedrövad. Men så sant Herren lever och så sant att du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Jag vet inte vilka situationer som ni har varit i och vi har varit i, men ett steg från döden, det vill säga man är så nära att dö, liksom man är så pressad av omständigheterna att man är bara ett steg från döden. Där var David nu.
Hela kungahuset Sauls var emot honom. Hela nationen, även om de älskade honom, men de var tvungna att lyda sin kung. Men han var bara ett steg. Han visste liksom att det fanns mänskligt sett ingen framtid för honom i Israel. Så vad gör han? I kapitel 21, verserna 10-15, behöver inte läsa det. Men han flyr till Gat. Och där fanns det en kung som hette Akish. Och det var fiendens kung. Om ni läste förut om Goliat, han kom från Gat. Och här är nu kungen i Akish. Nu går han till sin fiende. Då är man ganska desperat. Och det är också som fienden vill få oss. Att, liksom, att vi ska gå till den här världen. Liksom, att det finns något svar i den här världen på vårt dilemma. Liksom, och säga, men ge bara upp de där Guds tankarna och de här sakerna. Liksom, så blir allt frid och fröjd. Nu går han dit. Men han blir rädd. Och han spelar galen inför honom. Och han kommer undan. Och han är verkligen desperat. Hädan efter så lever David i grottor. Helt ensam. Helt beroende av Gud. Alla kryckorna som han hade, de var undansparkade. Och jag är säker på att han rent mänskligt många gånger längtade efter att vara en herde. Och slåss med björnar och lejon. Istället för att vara jagad av Saul och hans armé. Och allt vad det nu hette. Och gömma sig i grottor från natt till natt, fly från plats till plats. Men han var helt beroende av Gud. Och det är där Gud vill att vi ska vara. Han vill att vi ska vara helt beroende av honom. Det är innehållet i Guds skola av förkrosselse. Inskrivningen skedde när han blev smord till att bli kung. Inskrivningen för oss sker när vi kommer till tro, får den helige ande. Nu vill Gud använda oss och de gåvor han har gett oss. Innehållet är att Gud använder omständigheter för att få oss dit där det är bara jag och Gud. Det är bara ett steg mellan mig och döden. Men Gud, du är med mig. Och David visste detta. Han uppmuntrade sig själv i detta. Och nu kommer jag till det tredje och sista. Och det är intentionen. Med den här. Vi hade inskrivningen, vi hade innehållet, nu har vi också intentionen. Och vad är intentionen med den här skolan? Jo, det är naturligtvis att vi ska ta examen. Jag vet inte hur många av er som har tagit examen. Det har alla säkert gjort i något sammanhang, någon gång. Jag har tagit examen en massa gånger. Och också några gånger i min egen frånvaro. Jag fick bara grejerna skickade till mig. Så jag hade dem på mig hemma. Liksom, och tittade i spel. Men några gånger var det så. Men några gånger också var det. Men det är ganska pampigt. Liksom. Man vet att det är 5 års studier. Eller 7 års studier. Eller vad det nu kan vara. Som ligger bakom. För att man ska få bära. Som min pappa sa. Den där. Det är det där kortet på Mikael. Där nere i källaren. Så han balanserar i platta på huvudet. Liksom, jag vet den här. När man har den där. Ja, det får man när man går. Han hade bara 6 år i folkskolan. Han hade aldrig tagit examen. Fantastisk man. Det har ingenting fel med det. Men han förstod inte vitsen med att balansera en platta på huvudet efter att man hade studerat i 7 år. Så det var lite intressant. Men poängen är inte om några plattor och examen. Men intentionen är att Gud med förkrosselsens skola att vi ska ta examen. Han vill att vi liksom ska känna det här. Liksom, gjort det. Och ni vet när vi har varit så nära som David var. Det här bara ett steg mellan mig och döden. Om det nu är bokstavligt eller billigt i våra fall. Men ni vet den känslan. Jag flyr från plats till plats. Från grotta till grotta. Jag är desperat. Det finns liksom ingenting. Och sen helt plötsligt så händer det. I första Samuelsboken kapitel 31. Så ser vi att Saul dör i strid. David tar examen. Nu är han borta. Nu kan han tillträda som kung. Och ni vet liksom hur det är när man bara man pustar ut. Och man ser tillbaka kanske på den dagen när jag kom till tro. Eller som i Davids fall, han blir smord av Samuel.
Vi ser tillbaks på alla de här händelserna som vi har gått igenom, alla de här svårigheterna. Men känslan av att ta examen, känslan av att ha avslutat någonting är fantastisk. Och man glömmer gärna det här liksom hemska. Och man ser Guds trofasthet i det. Jag vill avsluta med någonting helt annat, men bara som en illustration. Och vi hittar det i Filipperbrevet 2. Och nu talar vi inte om David, nu talar vi om Davids son enligt köttet, nämligen Jesus Kristus, som skulle komma ett antal generationer och sitta på Davids tron, men nämligen Jesus Kristus själv. Titta på Filipperbrevet 2. Så säger han så här i vers 6 till och med 8. Fastän han var till i Guds gestalt, det vill säga Jesus var full Gud, räknade han inte tillvaron som Gud så som ett segerbyte. Det vill säga, han var inte intresserad av att skryta över att jag är Gud. Du ser, här kommer jag. Han var inte intresserad av det. Utan i vers 7, utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han kom till det, han som till det yttre var som en människa. Så med andra ord, Gud i Jesus Kristus, i inkarnationen, blev en människa. Och han var inte bara en människa som var kung över alla rikerna i världen vid den tiden. Han var en tjänare. Det var han som tvättade fötterna på lärjungarna. Det var han som tvättade fötterna på hela den här världen egentligen. Det var Jesus Kristus. Han tjänade oss alla. Utgav sig själv för oss alla. Och lyssna nu vers 8. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Vad sa Jesus i Johannes 19:30? Det sista han säger. Han säger, det är fullbordat. Där tog Jesus examen. Där fullbordade han sitt verk i förkrosselsens skola. Han kom in, som vi läste i Lukas 4, 18 och 19. Han var smord, han var utrustad för att komma in i den här världen och göra det verk som fadern hade kallat. Han var i förkrosselsens skola och säger, men Jesus var ju fullkomlig. Varför behövde han gå i förkrosselsens skola? I brevet 5:8 står det, trots att han var son så lärde han sig lydnad. Så i sin mänsklighet, sin fullkomliga mänsklighet, så lärde han sig lydnad till faderns plan. Och den planen ledde honom till korset. Fullbordade verket, och han sa det fullbordat. Och jag tänker lite på det här, bara tre saker. Sammanfattningsvis här. Inskrivningen till förkrosselsens skola. I Davids fall, Samuel, profeten, kom hem till hans faders hus. Han var inte ens på listan av tänkbara kandidater. Fadern hade inte ens brytt sig om och säga, David, någon av bröderna här ska antagligen bli kung i Israel, eller lika bra du kommer hem ifall du är en av dem. Nej, han var inte ens på listan. Du är yngst, du är inte vuxen, du är inte kvalificerad för det här, du kan stanna bland fåren, de andra sju ska vi kolla upp men inte dig. Vet ni vad vi tänker ibland, att vi tänker att är det verkligen mig Gud, många gånger säger Gud, jag vill att Gud säger till oss, ska jag göra det, säger, men pratar du verkligen med mig nu, är det inte någon annan här? Nej, det är just dig. Det är just dig, du är den här brodern, du är den här David som jag vill skriva in i förkrosselsens skola. Jag vill använda dig därför att du är avskild till mig. Och vad är innehållet? Ja, vi såg vad innehållet var i Davids liv. En massa lidande. Och det är inte någonting som vi blir populära genom att säga. Mycket populärare säger liksom att här har du en bok med 10 punkter hur du ska undvika lidande. Det är ungefär de böckerna vi hittar i kristna bokhandlar. Liksom, 10 olika punkter hur du kan komma undan lidande. När Gud säger att du kommer inte undan lidandet, därför att lidandet är där. Vi ser dig rakt igenom Bibeln, vi ser dig rakt igenom kyrkohistorien, vi ser dig rakt igenom i våra liv. Men min nåd är dig tillgänglig, förlåt mig, tillräcklig. I andra Korinthierbrevet 12:9. Det betyder att det inte är ett jobbigt lidande, därför att David var utrustad för det. Och han sa, du är min del, sa han om Gud. Han sa liksom, jag har ingenting i denna värld, men du är min del. Och det är det som vi kan aldrig mista. Jag återkommer då och då till Richard Warmbrand som satt i ett fängelse i Rumänien i många, många år. Men han sa att när han blev befriad från detta fängelse och den tortyr som han hade varit under så många år, så sa han att han var tveksam till om han ens ville ha friheten. Därför att den gemenskap som han hade med Gud i de omständigheterna var så fantastisk att han visste inte om han ville utbyta det lidandet mot friheten som han nu blev erbjuden. Jag vet inte, det är Richard Warmbrands ord. Men han är inte den första, han är inte den enda, han är inte den sista i kyrkohistorien som har det vittnesbördet. Men vi ser också att intentionen som Gud har, det är att vi ska ta examen. Men vi tänker många gånger liksom att det är inte värt det. Det är för mycket, det är för jobbigt. Vi vill inte ha det här. Vi vill liksom på något sätt fly undan det. Men David, han tog examen. Det kom en dag när Saul dog. Det kom en dag när Gud säger, de här omständigheterna har gjort sitt jobb. Jag tar bort dem. Du tar examen. Nu är det dags. Och nu befordrade Gud honom och han ledde Israel och han var en fantastisk kung. I 40 år regerade han Israel. I 40 år. Så från det att han tog över så räknade jag på det kort nu bara. Det måste ha varit ungefär 13 år. Alla de här sakerna hände under det här 13-åriga förloppet. Men de 13 åren hade han inte kunnat vara utan. Han hade inte kunnat leda Israel i 40 år om han inte hade haft de här 13 förberedelserna. Vi vet inte vad Gud har för oss. Men när Gud gör något omöjligt, då tar han en omöjlig person och krossar honom. Det sa Alan Redpath. Det ser vi i Davids liv. Det ser vi i Paulus liv. Det ser vi i många, många andra bibelkaraktärers liv. Det ser vi också genom kyrkohistorien. Det ser vi också bland oss. Jag tänker på liksom, vilket fantastiskt privilegium. Ibland vet inte människor vad vi går igenom. Ibland vet de kanske. Men Gud verkar. Och jag lovar, har vi blivit inskrivna så har Gud en kursplan som han jobbar på. Men hans intention är att vi ska ta examen. När vi gör det, då är det en fantastisk upplevelse. Därför att då har Gud gjort sitt verk. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tänker på och tackar dig för Krossusens skola. Som på ett sätt alla, mer eller mindre, på ett eller annat sätt, går igenom. Våra kallelser är lika olika och lika många som det finns kristna. Hjälp oss Jesus att inte jämföra oss med varandra. Hjälp oss att inte jämföra lidande på det sättet. Bara du vet vad som behövs göras i våra liv för att vi ska bli utrustade och passa in i den kallelse som du har lagt på våra liv. Herre, visa oss och tala till oss om hur du vill använda oss på olika sätt, Jesus. Tack för Davids liv och hans exempel. Tack Jesus för hur många exempel vi har i Bibeln. Mose är ett annat exempel. Vi kan göra listan hur lång som helst här. Vi ber bara att du skulle välsigna allihopa här idag, Jesus. Vi ber att vi skulle ta till oss de här tankarna på ett uppbyggligt sätt och tro att din skola är den bästa skolan och att du vill föra oss till den dagen när vi tar examen. Herre, vi ber för det. Vi ber också för dem som lyssnar på internet eller kanske här. Om du aldrig har trott på Jesus som din personliga frälsare. Bibeln erbjuder alltid frälsning till den som tror. Med väldigt enkla tankar så går det ut på att vi erkänner att vi är syndare. Och att du är frälsare. Och att vi ber att du förlåter oss vår synd. För du har nämligen betalt för den. Men i det ögonblick jag tror att du gjorde det också för mig, får jag syndernas förlåtelse. Det är en troshandling som förändrar för evigt
min eviga destination. Herre, jag ber för den just nu, att om du inte har tagit emot honom, gör det nu. Be honom förlåta din synd, så att du kan bli ett Guds barn av nåd genom tro. Inga konstigheter, inga religiösa ritualer, inga traditioner att följa. Bara ett beslut att ta emot det fullbordade verk som finns att tillgå. Om du fattar det beslutet nu eller senare idag eller framöver, börja sedan att vandra med honom. Börja sedan att söka en kyrka som är bibeltroende, där du också kan börja växa i nåd och kunskap om honom, i 2 Petrus 3:18. Ja, det är lidande på vägen, men lidande finns i den här världen också. Och att lida utan syfte är mycket värre än att lida med ett syfte. Därför att syftet är att vi ska ta examen från din skola. Och det betyder allt. När Saul dog, då var David fri. När omständigheterna är över, då är vi fria. När vi tar vårt sista andetag, eller du rycker upp din församling, då är vi sannoliken fria. Det är värt varje ögonblick av det. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. I ditt namn. Amen.
Ja, vad säger ni? Vill ni leda oss i någon?
Mm, kan vi göra.
Så.